Tack för välkomnandet, Niklas. Tyckte det var så kul att du glömde mig först. Synd att du kom ihåg mig. Jag hade gjort ett roligt poäng av annars att du hade glömt att välkomna mig. Men jag kände mig välkomnad. Vad kul att få vara tillsammans igen. Visst är det härligt med fridelsesång? Man längtar lite. Först längtar man till jul och sen efter jul längtar man till att få vara tillsammans igen. Jättehärligt att få vara här. Tack Josefina för sång och musik och härlig lovsångskväll igår. Det var riktigt bra, riktigt bra. Jag kommer från en inspirerande resa för det var att i Village of Hope, känner ni till det, i Estland. Det är ett missionsarbete som Pingstkyrkan involverade i, men också Missionskyrkan, många med och hjälper till. Ett behandlingshem i Estland. Och det är fantastiskt att se med egna ögon alla hus som är uppbyggda. Träffa människorna, se bilderna på före när de kom till hemmet och efter hur de ser ut, efter behandling. Och efter att ha fått mött Jesus. Det är verkligen inspirerande. Det var en riktigt härlig dag. Och också se deras arbete. De jobbar med ett sågverk. Och de har egen brandstation med två brandbilar som kommer från Sverige. Så att det är fantastiskt att se vad som har hänt. På bara 18 år har allt det här blivit uppbyggt. Så det är väldigt härligt. Jag tyckte att det var lite tryckt stämning i bussen. Jag brukar hitta på det här. Jag tyckte det var lite jobbig stämning i bussen en och en halv timme. Så gick jag fram till mikrofonen och så sa jag att nu, mina vänner, nu rullar vi in i Östergötland. Så nu känner ni hur det lättar i atmosfären här. Känner ni det? Vilken glädje. Åh, jag fick ett halleluja på det. Det var härligt. Jag tänker att du, Josefina, som ska flytta ner till Katrineholm, att är det lite tungt någon dag så där riktigt jobbigt, så ska du bara ta väg 55, åka ner till Norrköping, sätta dig på ett café och bara lyssna på tungomålstalet där. För det, det kommer glädja dig alltså. Det är underbart att höra det. Som predikant från Östergötland måste man predika dubbelt så bra som alla andra, eftersom man har den dialekt man har. Så är det. Jag konstaterar att jag har varit pastor i 10 år nu, 1 januari. Det har gått med en väldig fart, helt enkelt. En applåd på det. Det var det värsta. Åh, du har klarat det. Åh, du har orkat. Yes. Och man har predikat många texter och många sammanhang. Så jag tänker att ni är väldigt välpredikade och ni har hört det mesta. Och när det gäller lovsång, om jag tar mycket från Nya Testamentet, så tror jag också att ni hade hört det tidigare. Men jag tänkte predika ifrån krönikeböckerna idag. Andra krönikeboken 17-20 är en berättelse som jag vill följa. Ni kanske känner igen en vers från andra krönikeboken 16-9 som låter så här. Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Andra krönikboken 16:9. Och jag ska följa det ord riktade till Asa som var kung där. Och jag ska följa hans son som heter Josafat i min predikan i andra krönikboken 17-20. Det är ju så, jag ska bara måla en bakgrund att efter, ni vet, Saul, David och Salomo, så delas riket. Och den norra delen blir självständig och den södra delen blir en egen enhet. Juda blir en egen enhet och de andra 10 stammarna i norr blir en egen enhet. Och det som händer och följer i historien är att det är väldigt mycket problem. De dominerar inte på samma sätt som under kung David, utan de får stora problem. Mycket tack vare att de väljer att leva i avgudadyrkan i bägge rikena. Det är värst i norra riket, men också i judariket så finns det problem. Men Josafat är en god kung. Han regerar ungefär 870 före Kristus. Och då är vi tidig historia. Vi är samtida med Elia som fanns i nordriket, profeten Elia. Josafat har en viss livserfarenhet när han blir kung. Han har lyssnat på rätt rådgivare. Han är ungefär 35 år gammal när han får makten. Vilket kanske också bistår till att det är en bättre kung på många sätt. Han tar tag i situationen i hela judarike. Han liksom bestämmer att det får inte se ut så här i landet. Vi måste göra någonting åt det. Det här är en svår tid när det assyriska riket i norr börjar liksom blomma ut. Och de blir tuffare och tuffare och det blir skattekrav gentemot det här riket. Annars så kommer vi att inta er. Så det är en tuff tid. Och Josafat tar tag i de problem som jag i Pingstkyrkan har talat om några gånger, som kallas för synkretism. Synkretism, vad är det för någonting? Jo, det är religionsblandning. När man tar lite härifrån och lite därifrån och så tänker man att vi blandar ihop allt och så blir det riktigt, riktigt bra. Vi får det bästa av alla religioner. Men det har Herren aldrig sagt att vi ska ägna oss åt. Han säger till Josafat att avskaffa alla offerplatser och på kullarna alla aserapålar och allt mänsklig tradition och allt elände som det bidrar med när man håller på med avgudadyrkan. Problemet på det andliga området färgar också andra områden och man får ta tag i politik och andra områden med. Josafat sände ut ämbetsmän vars hela inriktning på var rättvisa för judarike, rättfärdighet. Att leva rätt inför fädernas Gud. Jag läser ifrån andra krönikboken 19:4-7. Det här handlar om också det andliga planet. Han skickar ut leviter och ett par präster. Andra krönikeboken 19:4-7. Josafat bodde nu i Jerusalem. Men han begav sig åter ut bland folket. Från Berseba till Efraims bergsbygd. Det är alltså hela landet från söder till norr. Och förde dem tillbaka till Herren, deras fäders Gud. Och han tillsatte domare i landet. I alla befästa städer i Juda. I stad efter stad. Han sa till domarna, se upp med vad ni gör. Det är inte för människor ni dömer, utan för Herren. Han är med er så ofta ni dömer. Så låt nu fruktan för Herren vara över er. Var noga med vad ni gör, för hos Herren, vår Gud, finns ingen orätt. Han är inte partisk och tar inga mutor. Att ha den inställningen som land, att ha den inställningen som i sitt eget liv, att jag talar bara sanning. Jag är noggrann med hur jag betalar min skatt. Jag är noggrann med att inte befästa mig med svarta pengar. Jag är noggrann med också hur jag vill leva mitt liv på andra områden. Det är oerhört viktigt. Och genom att kungen gör det här så börjar kungen vända på hela landet som är på väg neråt. Han vänder folkets hjärtan från balsdyrkan till javedyrkan. Till att dyrka den Gud som fäderna har dyrkat. Den Gud som uppenbarar sig för Mose. Och han sänder ut 5 furstar, 9 leviter och 2 präster till att undervisa i lagen. Till att lära människor hur de ska leva. Kanske är också den undervisning som han själv har fått del av. Och det står att de här var omutbara. Ni vet, då förstår man hur läget var. När han skickar ut människor som han säger till, ni ska inte vara som folket är just nu. Utan ni ska bara ha Herren för ögonen. Ni ska frukta Herren och låta honom råda. För hos Herren finns ingen orätt, ingen partiskhet och han ingen möjlighet att muta. Ni ska inte kunna gå och muta er utan ni ska gå ut och tala sanning. Han ordnar upp landet från laglöshet till gudsfruktan. Vilket märks när också krisen kommer senare. Jag ska tala om den krisen. Jag tror att vårt land behöver undervisning om vem Herren är. Gud är inte en teori bland andra. Han är inte en blandning av alla möjliga religioner och filosofier som vi har trollat fram och presenterar. Han är den som har skapat himmel och jord och han har gjort sig känd genom sin son Jesus Kristus. Och missar vi den biten och inte undervisar våra barn om det eller våra framtid om det så kommer det inte gå bra för landet tror jag. Gud är verklig och måste hålla hans lagar och bud för att få del av hans välsignelse. Och inte låta korruption och kriminalitet förstöra vårt land. Det finns väldigt många nyheter just nu som kommer ut. Vi vet inte om landet är värre än vanligt. Men på något sätt känns det som att vi är en tid där vi måste be för vårt land och välsigna det. Det händer väldigt mycket just nu som inte är bra för vårt land. Josafat visste även vad andlig krigsföring innebar. När krisen kom så hade han gjort folket redo. För när han har regerat en tid så står det att juda fiender gaddade sig samman. Det står att det var moabiter, ammoniter och menuiter. Svårt folk. Och de kom söderifrån. Och här kunde Josafat faktiskt ha beklagat sig, jag tror han gör det delvis, om att det här är inte rättvist. Det här är ytterst orättvist. Moabiterna gav vi oss inte på när Mose intog landet. Ammoniterna fick vara i fred. Herren sa att vi skulle gå runt i deras område och ändå kommer de och ger sig på oss i ryggen. Det står så här i andra krönikeboken 20:3-9. Man kom och berättade för Josafat och sa, en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram. De är i Hasason Tamar. Där ni, då vet man att de är nära när de är i Hassassan-Tamar. Det var ett svårt ställe. Det vill säga en Gedi. Och då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren. Och han utlyste en fasta över hela Juda. Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Och från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Ni vet, den texten hade inte stått där om inte Josafat några år tidigare hade skickat iväg människor för att lära känna Herren. Om man inte hade gjort de reformer som krävdes 5-8 år tidigare, så hade människor inte gett sig iväg och sökt Guds hjälp när krisen kom. Det står om Josafat att han inte var orädd. Han var ytterst mänsklig. Han var också en svag människa som fruktade för sitt liv, som fruktade för sitt folk, men som fruktar Herren ännu mer. När krisen kommer så går han till templet. Han går inte till det politiska, sätter sig där och rådgör med sina krigsherrar eller någonting, utan han går till templet först. Han söker Gud först i sitt liv. Han visste situationen var, han var krismedveten, men han visste att Gud är större än min situation just nu. Gud är större än läget i landet just nu. Och när Josafat ber, så ber han så här: Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folk? Du som råder överallt. Tänk att veta det med sitt hjärta. Tänk att veta det. Att mitt eget lilla sammanhang ibland blir så stort och jag blir så instängd. Ibland i min egen synd. Ibland så blir jag så instängd att jag tittar ner på mig själv och märker inte hur verkligheten egentligen är. Men Josafat, han ser någonting annat. Han går till Herrens hus och han ställer sig och lovsjunger mitt i problemen. Mitt när det är som jobbigast. Så tackar han Gud trots allt. Jag tänker att han kände inte för det. Absolut inte. Det fanns ingenting i omgivningen som tyckte att han liksom, ja, men det här känner jag för just nu. Utan det var tungt och tufft. Men han går till Herrens tempel och tillber i en svår situation. Igår var det ett profetiskt ord till någon som kände stor fruktan, stor oro för vad som ska hända i Sverige, i det här landet. Och jag vill också fylla i det budskapet som Josefin gav. Jag vill ge ett budskap till dig om du är här idag som var här igår och drabbades av det. Jag vill säga att ledarna för Judarika faktiskt kände sig maktlösa. De kände att det här är för mycket för oss. Nu står fiender runt omkring oss och de är nära, de är ingeddi. De är många, de har satsat, de har gaddat sig ihop sig, många folk mot ett folk, och vi borde vara körda. Men de sökte honom som har all makt i himlen och på jorden. Och de ropar till Gud. Och när de har ropat och lovsjungit och tillbett, så hoppas de på att Herren ska svara. Och då stillar de sig och blir alldeles tysta. De är tysta en lång stund. De hoppas på att Gud ska tala och svara på deras böner. Och då står det så här: då kom Guds ande över Jahasiel, son till Zakaria. Och han sa: hör upp alla judéer och invånare i Jerusalem, och du kung Josafat. Ni ska inte vara rädda och förskräckta för den här stora skaran. Ty striden är inte er, utan Guds. Striden är inte er, utan Guds. Paulus skriver: det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över den här mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Vi har också en strid som kristna. Vi har också en strid att föra i vår egen generation, till nästa generation. Det finns, pågår en strid. Man önskar att kriget vore slut och man liksom kunde koppla av. Men det finns strider att utkämpa också. En andlig kamp och en andlig strid. När Paulus talar om den kristne, så är ju bilden av en romersk soldat. Och när man bara tittar på den här bilden och lägger ut den, och den är ju en favoritpredikan för den är så lätt och den är så bra att göra poänger av, så märker man att all klädseln är egentligen skydd. Det är pansar och det är sköld och det är allt möjligt som är skydd för kroppen. Men han talar också om att det finns ett vapen i rustningen som är Guds ord. Och där någonstans brukar man sluta citera. Men det står också i vers 18 där i Efesierbrevet 6. Gör det under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Får jag lägga till lovsång där? Gör det under åkallan och bön och lovsång och tacka Gud och tillbe honom. Med din rustning, med det skydd han har gett dig, med hjälp av Guds ord. Bed och sjung Guds ord. Där är ett bra vapen. Det är någonting som vi har framför oss. Sedan berättar Jahaziel, som Guds anda kom över, exakt vad som ska hända. Vad som ska ske och vad som ska göras för att de ska vinna seger. Jag bara tänk på det. Vilken Gud kan göra det? Det är det hela kampen handlar om mellan Fara och Mose. Vilken Gud kan liksom förutse vad som ska komma och ske? Det är där kampen hela tiden är emellan. Först så säger Mose och Aaron att det här ska hända. Och så följer de andra trollkarlarna efter. Vem är det som styr? Vilken Gud är det som styr egentligen? Josafat lyssnar inte till avgudar. Utan det är den Gud som skapat hela jorden. Han som ensam regerar och styr. Så till dig som känner fruktan för framtiden. Lämna framtiden till Herren. När de har fått svaret efter tystnaden och Jahaziel, den svåra killen, han kunde hetat något lättare tycker jag. Men när Jahaziel har talat färdigt så faller hela församlingen ner och tillber Gud. Ledare, de enklaste människorna som gjorde de enklaste sysslorna och ledarskapet och de som var högst upp faller ner och tillber. Jag tror att våran situation är liknande. Allt vi kan göra är att också stå upp för Herren, söka Guds ansikte. På många områden känner jag att vi står maktlösa inför situationen som den är. Jag vet inte riktigt om jag litar på Säpo. De hade någon intervju om läget i Malmö och sa vi har allt under kontroll. Oh, hej då, tänkte jag. Jag vet inte, folk skjuter ihjäl varandra till höger och vänster och ni säger att ni har läget under kontroll. Jag är inte säker på det. Vi får faktiskt erkänna att vi ibland står maktlösa över allt som öser in över vårt land. Vi kan inte i egen kraft ändra saker och ting, men vi kan be Gud komma in och ändra på förhållanden i vårt land. Men judarna stannade inte i Herrens hus. Och vi ska inte heller stanna i Herrens hus. Vi ska gå ut. De lydde och gick iväg. Och de fick se Herrens seger. Vi är inte kallade att bo i kyrkorna. Vi är inte kallade att bara vara här. Vi är kallade att gå ut och tala ljus in i en mörk värld. Tala ljus in i människors mörka liv. Att tala ljus in och förändra situationen för människor som lever i mörker. Inte minst påminner jag mig om det förra helgen. Där människor som lever i det mörkaste mörkare. Han ledare som var på Village of Hope sa att när du har kommit till helvetet och nästan kliver in där. Det är då du kommer till Village of Hope. Och det är då ljuset kommer in. De här människorna är helt beroende av heroin och mycket starka droger. Och så kommer de till Village of Hope och så börjar strimmor av ljus. Det är ingen lätt väg. Så börjar strimmor av ljus komma in i deras liv och man får se dem förvandlade. När de drog ut och skulle möta det här tåget så visste Josef att hur han ville att det här stridståget skulle vara. Han visste var han skulle placera folk och han visste var han ville ha var och en av dem. Jag tänker att när du ska gå ut i strid så ska du placera stridsmängden med sköldarna först. Men så gjorde inte Josafat. Han sa till dem som hade svärd och sköldar och spjut och sa ni kan ställa er lite längre bort. För längst fram så vill jag ha några andra. Det står så här i andra krönikeboken 2020. Tidigt nästa morgon gick de ut i Tekoas öken. Och när de drog ut steg Josafat fram och sa: hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren er Gud, så består ni. Lita på hans profeter så lyckas ni. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångarna som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade Herren. Och de skulle sjunga: tacka Herren, evig är hans nåd. När du drar i strid så ska du väl ställa stridsmännen längst fram. Nej, vi ställer dem lite längre bort. Vi ställer lovsångarna först. Vi ställer dem som vågar tillbe när det är som mörkast. Vi ställer dem som har tro att faktiskt se omständigheterna. Att se vad som ska hända. Och våga lovsjunga mitt i mörkret. Mitt i rädslan. Jag menar, vem sjunger när det är som värst? Niklas berättade om att det är tungt just nu. Det är mörker just nu. Och det kan vara tufft att lovsjunga då, men när man väl vågar dra på lovsången och låta den koppla på, då kommer också ljuset tillbaka in. Han hörde sig för Josafat. Vem vill gå längst fram? Vem vill sjunga lovsång just nu? Vem har tro och vågar gå längst fram i Herren? Och så står det så här i texten vad som hände. När de började sjunga och lova så lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd som hade kommit mot Juda. Och de blev slagna. Folket från Ammon och Moab reste sig mot folket från Seir för att förinta dem och förgöra dem. Och när de hade gjort slut på folket från Seir hjälpte de åt att förgöra varandra. Vet ni om att ondskan kommer inte bestå? Ondskan i Bibeln också i uppenbarelseboken börjar slåss med sig självt. Odjuren som finns i uppenbarelseboken, på något ställe börjar de att fightas med varandra. Därför att djävulen är alltid diabolos. Han är alltid den som sliter isär. Det är hans namn, det betyder. Han kan inte vara helhet. Han kan inte vara hel i sig själv. Han är alltid den som sliter sönder. Och till slut så sliter ondskan sönder sig själv och börjar bråka med sig själv och förgör sig själv. Det är sånt som ondskan är. Det slutar med att fienden förgör sig själv och Gud styr svärd mot svärd. Och så står det att de går plundringståg i 3 dagar. Därefter vände alla judar och Jerusalems män med Josafat i spetsen glada tillbaka till Jerusalem. Eftersom Herren hade låtit dem glädja sig över sina fiender. De drog in i Jerusalem med lyror, harpor och trumpeter och tågade återigen till Herrens hus. Ni vet, det är inte vi som gör segern, utan det är Herren som gör segern. De gick bara ut och tittade på vad Herren har gjort, sen gick de hem igen och fortsatte att tillbe. Herren vände deras sinne från rädsla och oro till glädje och frid. Du kan också ha ro och ett lugn och en förtröstan mitt i kaoset. Inte på grund av hur ditt liv ser ut just nu, utan trots hur ditt liv ser ut just nu. Du kan fylla ditt liv med lovsång just nu. Inte på grund av att du känner för dig, utan därför att Gud är större än din omständighet just nu. Låt mig avsluta min predikan med en utmaning ifrån just de här krönikeböckerna. Jag tänker att ni kanske inte läser krönikeböckerna jätteofta. Så jag tar några poänger ifrån de här skrifterna. Det är en bok som är skriven under den babyloniska fångenskapen. För att helt enkelt förklara varför befinner vi oss i Babylon. Och det gör böckerna väldigt intressanta. Hur kunde det gå så här? Varför är vi här? Vad gjorde vi för fel? Vad kan vi lära av detta så vi inte hamnar i Babylon? Det är därför de är skrivna. Så låt oss ta 3 uppmaningar, 3 slutpoänger som handlar om överlåtelse. Det första som krönikeböcken oftast talar om är att vi ska söka Herren. Inte bara i templet. Utan sök Herren och hans vilja i ditt liv. Inte bara när du är i kyrkan och allting och alla glada och allting känns rätt okej. Utan sök Guds vilja när det är tufft och jobbigt och mörkast. Lev för Guds vilja i ditt liv oavsett omständigheter. Det står så här, när alla judéer gemensamt sökte Herren lät han dem finna honom och han lät dem få fred på alla sidor. Det var ett ord till Asa, alltså Josafats pappa. Den andra poängen som jag vill säga utifrån krönikeböckerna är omvändelse. Det finns med som tema genom hela krönikeböckerna. Att ödmjuka sig och sluta vandra sin egen väg och börja gå Herrens väg. Att sluta sätta sig själv i centrum och börja faktiskt vandra tillsammans med Gud. Och låta honom vara viktigast. Det är ett viktigt tema i krönikeböckerna. Låt oss vara det i vårt eget liv också. Och den tredje poängen är lydnad eller att vara helhjärtad. En helhjärtad lydnad och trohet mot Guds bud. Att man verkligen vill leva för dem, att man verkligen vill följa dem med sitt liv. Kommer i krönikeboken som någonting positivt. Många gånger är det exakt det som judafolk inte gör. Och det är därför de hamnar i Babylon. Att lyda Herren, att ta bort alla avgudar ifrån sitt eget liv. Att inte sätta saker och ting för högt. Att bygga saker och ting som jag sen så småningom får problem med att jag börjar tillbe. Det är helhjärtenhet. Det är lydnad mot Gud. verkligen vilja följa honom? Ska vi ta de här utmaningarna till vårt eget liv och leva av dem och låta dem styra vårt liv? Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord idag. Vi tackar dig för berättelsen om Josafat, Herre. Vi tackar dig för att vi får leva för dig, Jesus Kristus. Herre, du ser våra liv idag. Herre, du ser den som har det, som ser glad ut här idag, men som har det väldigt, väldigt tungt just nu, Jesus. Herre, jag ber att du ska ta den ryggsäcken och bara lyfta den ifrån. Och du bara ska få komma ut och dela i glädje, Jesus. Herre, jag tackar dig för att du är här just nu. Jag tackar dig för att du vill att vi får leva för dig, Jesus. Jag tackar dig för att vi får följa dig med våra liv, Jesus. Och vi ber om trohet, Herre. Vi ber om trohet också när det ser mörkt ut, Jesus. Vi ber om trohet när fienderna har gaddat sig samman och det står många fiender runt omkring, Herre. Herre, vi vill gå till ditt hus då, Herre. Vi vill tillbe dig då, Herre. Vi vill lova dig mitt i kampen, Jesus. Vi vill att du ska vara här i våra liv och vi vill följa dig oavsett väder och vind, Herre. Vi tackar dig att du är här just nu. Vi tackar dig för att vi får lovsjunga dig idag, Herre. Tack att vi får hänge oss dig, Jesus Kristus. Och leva helt och hållet för dig. Herre, tala in i vårt liv och låt oss leva i lydnad för dig och ditt ord, Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du är här just nu. I Jesu namn. Amen, amen.